Välkommen till HockeyGBG-podden. Podden HockeyGBG är en intervjupodd med lokala hockeyprofiler. Du ska lyssna för att ge dig en chans att lära känna spännande lokala hockeyprofiler på djupet. I tredje avsnittet av podden har jag pratat med Jocke Holm, Edmonton Oilers-scouten från Uddevalla. Vi pratar om uppväxten och spelarkarriären, hur han blev tränare i Uddevalla och Vänersborg och senare kom in på scouting i Frölundas akademi. Vi pratar om vad han har lärt sig i Frölunda, vad scouter tittar efter och vad Frölunda respektive Edmonton har för filosofi kring scouting och spelidé. Jocke berättar också vad han ser som gemensamt bland de spelare som lyckas bäst och ger tips till nyblivna scouter och till den som vill bli scout. Jocke hörde av sig efter att ha lyssnat igenom inspelningen och poängterade att han inte var ensam i Vänersborgs HCs A-lag. Utan tränare Emil Singmark drog en stor del av lasset. Utöver dessa fanns också bland andra GM Patrik Duretic och legendariska materialaren Anders Kerra Johansson. Ödmjuk som Jocke är så vill han såklart inte ta åt sig hela äran för avancemanget med VOC. Du kan lyssna på HockeyGBG-podden på Podbean, Apple Podcaster eller Google Podcasts. Där finns även tidigare avsnitt med guldtränaren och spelarutvecklaren Emil Olsén och tränarresenären Anders Masken Olsson. Följ podden på Google Podcasts, Apple Podcaster, Facebook, Instagram eller Twitter för att inte missa nya avsnitt. Har din firma eller förening ett budskap ni vill ska nå ut till hockeyintresserade göteborgare? Eller vill ni sponsra och därmed bidra till fler poddar och texter med Hockey Göteborgs fokus? Hör av er via mail till anderssonrickard@hotmail.com. Anderssonrickard är ett ord, Rickard stavas med CO, hotmail.com. Eller hör av er via HockeyGBGs Facebook, Twitter eller Instagram-sida. Ett annat sätt att stötta podden är att lyssna på den eller berätta om podden för andra som kan vara intresserade. Till exempel genom att dela inlägg och avsnitt i sociala medier. Hör också gärna av dig med förslag på profiler från Hockey Göteborg som du skulle vilja lyssna på, så ska vi se om vi kan få upp fler snack med intressanta hockeymänniskor från vårt område. Stort tack till er som lyssnar och på andra sätt bidrar. Nu till Jocke Holm, hoppas ni ska uppskatta att lyssna på vårt snack. Ja men tjena Jocke.
Tjena Rickard.
Kul att du ville ta ett snack här och att du låter mig spela in det här och så att andra kan få vara med och lyssna också.
Ja, det var bara kul att få chansen att få vara med.
Du, det skiljer ett år mellan oss. Du är född 84 och 85.
Stämmer bra.
Jag är uppväxt i Munkerål och du är Uddevalla. Bara ett par, tre mil emellan där. Men jag är rimligen möts på isen några gånger tänker jag. Men det jag framförallt minns från våra ungdomsår, det är väl att vi har spelat fotboll ett par gånger faktiskt.
Mm.
Du spelar bland annat i Oddvars juniorlag och du spelar i Rosserö. Det är en gamla Oddvar-profiler där.
Mm.
Och jag minns framförallt att vi möttes i junior-DM hemma på IP en gång med våra juniorer. Vi hade ganska hyfsad kull där 84-85. Vi fick ju spela juniorallsvenskan, den här region tror jag det hette. Ni spelar ju alltid den översta serien där med Oddvall och liksom bäst i Bohuslän typ. Men vi spelar match där vi gav en ganska bra match. Och framförallt Johan Wackfeldt då, som spelar i Brynäs senare lite elitsematcher. Så han var ju ruggigt snabb på den tiden. Jag vet att eran backlinje hade lite problem med honom där. Men sen blev han ganska brutalt kapad och avburen. Och sen vann ni den matchen. Så där sitter en liten tagg från Oddevall-tiden då. Men kommer du ihåg de här matcherna? Rosserö, Oddevall?
Ja, jag kommer ihåg den här DM-finalen som du plockade upp. Jag vet att vi hade ju stora bekymmer där. Sen den här kapningen. Jag kan inte svara för vem som genomförde den. Men Johan var snabb. Det var han ju. Och det är klart att alla medel är kanske tillåtna för att vinna också när det var en final.
Ja, det får väl vara det.
Hoppas att han klarar sig ändå under omständigheterna väl ändå.
Jo då, det gjorde han. Det var mer surt att vi förlorade kanske än att vi...
Ja,
han hade hjälpt att vinna. Ja, på senare år så har vi stött på varandra lite ute i hallarna här. Och Du har varit ute och scoutat spelare som är ditt jobb numera, och jag har tränat diverse lag och härjat runt. Men jag tänker vi börjar lite ändå kring hur ditt liv ser ut idag här. Men sen tänkte jag att vi skulle backa tillbaka och kika lite på hur gick det till egentligen när du hamnade där du är idag. Men om vi börjar med här och nu liksom, hur ser livet ut idag?
Idag så ser det ut som att jag jobbar heltid med scouting för Edmonton Oilers. Mitt huvuduppdrag är ju att hålla koll på Sverige och den svenska marknaden. I första hand då inför NHL-draften då, som sker runt midsommarhelgen. Så att det väl i stora delar det som jobbet byggs på under året då. Så det är mitt huvuduppdrag.
Hur ser en dag ut då? En vardag så här. Det är ju mycket matcher på helgerna och kvällarna och så. Men hur ser en vardag ut för dig?
Ja, en vardag är ju man... Det är klart att det är mycket matcher man ser. Så är ju. Det är en stor del av jobbet. Men det finns ju också många bitar som kanske inte syns utåt så. Utan... Man kanske har sett en match på kvällen och dagen efter så följer ju att vi ska ju rapportera in då och göra våra scouting-rapporter då på de aktuella spelarna som vi har sett. Och i de rapporterna så ingår det ju att vi ska gradera. Det finns en viss projektion i vad vi bedömer framåt på den aktuella spelaren. Och sen också att skriva en text då till matchprestationen. Så det tar ju en del av dagen. Vi jobbar också mycket med lister. Gradera spelare. Lister på svenska spelare. I mitt fall så ingår även en viss del då på utländska spelare. Främst inom Europa. Sen är det mycket annat, ekonomi, boka resor, planera, schemaläggning är ju en stor del av jobbet också. När man väl är iväg så vill man försöka resa så smart som möjligt för att kunna se så många matcher som möjligt, så många spelare som möjligt på samma gång. Ganska stor del av jobbet syns ju egentligen inte, utan när man väl sitter på matchen så är ju mycket planering, mycket resande är ju gjort, och när väl matchen är gjord sen så 2 timmar på matchen, men då är det ju kanske resa och sen så all dokumentation som följer sen.
Hur många timmar lägger du en vanlig vecka liksom, inklusive resor och så på jobbet egentligen? Är det ett 40 timmars jobb eller lägger du fler timmar eller?
Nej, ett 40 timmars jobb är det definitivt inte. Hur många timmar det är, det vågar jag nog inte räkna efter tror jag. Men det är klart att vi ligger på en pulsering som kanske startade igång i augusti och som är ganska hög under hockeysäsongen. För att sen då kanske lugna ner sig i april, maj någonstans. Man nu tänker med matcher och resor och sådär. Men jag skulle kunna tänka mig i snitt, svårt att säga, men säkert uppemot en 78 timmar skulle jag kunna tänka mig.
Det blir det.
Ja, men det blir det.
Vad gör du förutom att jobba då?
Man försöker ju och jag har ju familj, fru, 3 barn och villa. Så att där, man försöker ju finnas med och stötta barnen i deras aktiviteter. Så att det är väl det man försöker. Och sen så kanske försöka och en och annan löptur kanske för att hålla kroppen i någorlunda trim. Det blir mycket stillasittande i jobbet. Så att, även för att rensa skallen. Så att.
Någon av barnen som är hockeyspelare eller?
Ingen av dem. Så att det är väl en ren protest kanske. Jag vet inte. Men det är ganska skönt också att man slipper det där så sett. Då kan man ägna sig och bara vara stötta och supporta istället.
Precis. Och ni bor Vargön utanför Vänersborg.
Stämmer bra.
Liten. Du, jag tänkte vi ska backa bandet lite då till början för att förstå hur det hamnade där idag. Liksom, det är inte så att man bara föds och säger man Euler Scout direkt, utan det har varit en liten en resa på vägen dit, tänker jag.
Ja, ja.
Och du är uppväxt i Uddevalla då.
Stämmer.
UHC är moderklubben.
Ja.
Hur var det för dig att växa upp i Uddevalla?
Alltså det är bara positiva minnen skulle jag vilja säga. Det är ju en liten förening men en väldigt familjär klubb. Det finns ju många bra ungdomsledare som man har stött på genom åren. Man lärde sig också mycket där, det här med gemenskap, alltså tillhöra ett lag, vinna, förlora. Sen var vi inga stora stjärnor på något sätt, men någonstans den här kärleken till hockeyn fick man ju på ett familjärt vis skulle jag vilja säga.
Hade du några andra intressen? Vi har varit inne på det, fotboll och hockey och sådär. Men hade du några andra intressen förutom idrotten eller var det som gällde?
Jag var nog ganska insnöad på idrotten och fotbollen och hockeyn där skulle jag vilja säga. Så att ganska enkelspårig så kanske vad det gäller. Inte mycket annat kulturellt så där i livet så, utan det var det som gällde.
Mm. Hur såg idrotten ut i unga år? Hur och när började du med organiserad idrott och vilka idrotter höll du på med då?
Började ganska tidigt, 5 års ålder med fotboll, 6-7 års ålder med hockey skulle jag kunna tänka mig. Fuskade med lite golf par år också, yngre år. Annars så kombinerade jag fotboll och hockey och gjorde det väldigt länge. Hade också något uppehåll där när fotbollen tog extremt mycket tid, som du var inne på där i junioråren där, och vi spelade väl hyfsat högt där, så jag kombinerade egentligen hela vägen upp till och med A-lagsåren där.
Just det. Kan du berätta lite om spelarkarriären, tänkte jag säga. Men spelarkarriären har ju stora drag sådär. Jag nämnde ju, du spelar ju Oddevall och Rosser och där fotbollen. Var det någon mer klubb där med?
Ja, 1 år i Ödeborg också i Dalsland där.
Okej, du.
Bockat av det också. Innan skorna hamnade på hyllan där. Men annars så, nej. Väldigt begränsad spelarkarriär. Gjorde ett par säsonger i Uddevallas A-lag där. Så att nej, det är inte mycket att skryta om, det kan jag inte säga.
Nu spelar man Oddevall där, han spelar högsta juniorserien i Sverige där, så där var du med och lira och fick möta en hel del bra spelare, tänker jag.
Ja, ja.
Hur var det som hockeyspelare då? Var du back eller forward?
Ja, var back va.
Ja, ja. Hur var du som spelare då?
Nej. Svårt att bedöma själv, men jag skulle inte säga att jag var väl ingen större lirare så, utan kanske mer en gnuggande lagspelare kanske, som är kanske mer en pålitlig back kanske man skulle säga, kanske så.
Om du ska jämföra dig själv med någon NHL-spelare idag då, vem skulle du jämföra med då?
Nej, jag vet inte, den jämförelsen är nog inte värd att dra, tror jag.
Vad känner du är dina sportsliga höjdpunkter då som spelare? Så här, vad var det roligaste eller bästa du fick uppleva, tyckte du?
Det var väl aldrig så här riktigt vinstrika. Så där, vi har väl några DM-tecken där, och det är väl kanske det man får lyfta fram då. Junior-DM där. Jag kommer ihåg att vi vann J18-DM och J20-DM samma helg i Borslandal. Det vet jag att vi vann, och det är väl en sån där höjdpunkt som man kommer ihåg, så att vi gjorde det på två dagar i följd där, så ja. det är ett roligt minne.
Ja. Så slog ni Munkeroll där, DM-finalen i fotboll då.
Ja, precis. Där får vi inte glömma att försöka falta lite i solen när vi kan.
Ja. Ja. Men du, ditt första tränaruppdrag, det var i Uddevalla.
Mm. Stämmer. U16.
Ja. Du var runt 23.
Så det var ihop med Adam Gistedt. Vi hade lagt av och lira där. Och Adam hängde väl på det där först. Och frågade om jag var intresserad. Och Har väl alltid haft ett intresse för ledarskap och det här och liksom vad man kan göra med en grupp och jobba med individer och vi-känsla, lagkänsla och sådär. Så det kändes som ett spännande uppdrag att hoppa på det. Så att vi körde U16 ihop ett år och sen så tog vi J18 året efter där i Uddevalla. Så att det var så det startade.
Hur gick det till då? Var det, du sa att Adam hoppade på först där, var det han som frågade dig eller var du liksom, hade du redan anmält intresse eller hur funkar det?
Nej, det var nog, jag var intresserad men frågan kom från honom om jag var sugen på att hänga på. Och jag vet inte, jag hade kanske säkert frågat honom annars också. Men det var ju schysst av honom att bjuda med där och fick en bra väg in där så att, i ledar. På ledarbanan där.
Vad tog du med dig från spelarkarriären in som ledare? Var det något som dina gamla tränare hade gjort som var väldigt bra och som du kände att det här ska jag också göra? Eller tvärtom att du har haft sämre exempel som det här ska jag aldrig göra? Liksom, eller kommer du ihåg någonting om när du började?
Alltså jag har väl alltid trivts i att vara i en väl fungerande struktur liksom. Man har ju haft tränare som har haft bättre struktur och man har haft tränare som kanske har haft en mindre volym av struktur kanske. Och just det här att skapa goda vanor och nej men också det här att försöka se individer och kanske inte alltid att behandla lika kanske inte alltid är det riktiga utan man får försöka möta olika individer på olika sätt och utifrån det sen då kunna addera det till en grupp då som ska bli någonting ännu större. Så det var lite så där, var nog lite så det började.
Har du haft någon riktigt bra tränare så där som du vill lämna som du känner att det var som du har haft som lite ledstjärna eller som du själv uppskattade som spelare eller så?
Vi hade ju många bra ungdomsledare hela vägen upp egentligen ungdom junior i Uddevalla. Men en så där som har fastnat lite extra så det är Ulf Larsson som vi hade i flera år som följde oss från pojkåren och så en bit upp av pojk och junior också. Det är väl framförallt som ledare och som människa egentligen som han har fastnat. En varm människa som såg inte bara hockeyspelaren utan men även satt en god stämning som hade glimten i ögat och som kunde dra ett skämt liksom och det var roligt att komma till hallen och som även hade ett brinn när det var match där det betydde någonting att vinna eller förlora. Sen var kanske inte det allt, men just att det här att koppla på och koppla av det.
Du var inne på det själv att du och Adam körde ju, Adam Gistet och också en Uddevalla-killa. Jag har spelat TV-pucken med och storebror till Joel Gistet som kanske är Uddevallas mest kända hockeyspelare skulle jag tro. Men ni tog alltså Vänersborg där efter andra året i Uddevalla och körde det i 3 år. Varför bytte du till Vänersborg?
Det var väl för den sportsliga utmaningen egentligen. De spelade en division högre upp med sitt J18 och det var egentligen vi som sökte oss dit eller jag som tog kontakt och de sökte, de stod utan J18-tränare så att, och vi träffade dem och på den vägen så blev det så att vi körde ett år ihop där och sen så körde jag 2 år själv sen på J18.
Just det. Och där i Vänersborgs J18 hade du några så här VOC-legendarer, Johan Larsson, nu är lagkapten, du hade Kalle Hult som spelat några SL-matcher i HV där och hockeyallsvenskan med Malmö bland annat. Johan var också med och tog in på hockeygymnasiet i Borås en gång i tiden och han har ju spelat lite superelit och hockeyettan och är ju numera kapten då i VOC och startat säsongen starkt ser ut som har gjort en hel poäng.
Ja, han är en typisk målskytt Johan. Så att,
Har du lärt honom allt du kan där, eller har han lärt sig något själv eller?
Nej, jag gav väl han tipset där att det brukar oftast vara ledigt i krysset, va? Så att,
det är bra.
Nej, det där hade han naturligt, så att det är nog inget som jag har bidragit med.
Och efter den resan då, så var du tillbaka till Uddevalla ett år emellan där, och den här tidigare nämnde kapade Johan Wackfeldt då, var ju, hade kommit hem efter en resa ute i Hockeysverige, och visste du bäst, han är en av de få spelarna som spelat alla seniorserier från högsta serien ner till division 3.
Ja, det kan inte finnas så många, va?
Nej, jag tror inte det. Han har sagt själv någon gång att hur många det var, men jag kommer inte ihåg det riktigt.
Han måste vara ganska unik.
Ja.
Ja.
De är nog ganska lätträknade i alla fall, tror jag. Och sen hade du förutom Johan och UHC-legende Jesper Eckers i laget. Han är ju numera coach upp med mig då i Boslandals distriktsverksamhet där. Men hur var han att coacha egentligen, Jesper Eckers?
Alltså Jesper Eckers var ju en spelare som, alltså det är en producerande spelare. Sen hade han ju rutin ifrån både division 1 och division 2. Och var ju en av de här som man lite grann kunde luta sig mot när det kanske gick lite tyngre och sådär. Det här som yngre spelare som kanske har en liten tendens att sprätta iväg ibland när den kanske går lite för bra, eller kanske blir lite för låga när det går lite tyngre. Så då var jag ändå en lite mer konstant punkt sådär som nyttig både på och utanför isen.
Han var alltid glad helt enkelt.
Alltid glad, ja. Ja, alltid ett leende på läpparna när han kommer till hallen. Ja, en viktig spelare.
Du gjorde ett år där i Uddevallas A-lag. Sen var det två nya år i Vänersborg. Då var det på A-laget. Den gången. Och första året åkte ni ut tvåan där. Och sen gick ni upp igen. Men hur var första året där med... Ja, det är ett ganska tungt år. Men ni hade hyfsat lag. Eller hur var resan där egentligen?
Ja, vi hade ju ett ganska bra lag egentligen. Men det var väl en del strul med... Vi fick väl aldrig kanske egentligen rätt gruppkemi där. Utan det var bra hockeyspelare, och sen så fick vi en liten sned start. Försökte väl att räta ut det där, men lyckades väl inte riktigt förrän det var för sent då. Och det var ju en liten... Det var ju en tung period där när för VHC hade ju egentligen varit laget i Trestadsområdet som hade varit det bästa laget över många år egentligen. Och samtidigt då fick se sig passerad av Trollhättan som gick andra vägen, som gick upp. Då. Så att det var nyttig läropeng var det. Både för mig och även föreningen. Och man fick göra en liten form av nystart där. Så att det var nyttigt på många plan. Och jag tror att ser man i ett längre perspektiv så ja, men det var en nyttig käftsmäll var det helt enkelt.
Men ni fick ganska snabb upprättelse där. Ni gick studsade direkt upp i tvåan året därpå. Och om man vänder på det då, vad var nycklarna till det avancemanget?
En stor del så skulle jag vilja säga att vi satt en grupp som blev tajt tillsammans, som gick ihop och som kände för varandra. Det ska jag säga, det var en stor del. Sen kunde vi också, eftersom att många spelare lämnade efter uttåget, så kunde vi också vara med lite grann, och kanske inte från början, men under resans gång sen så kunde man vara med och påverka vad man ville ta in och vad man kanske inte ville ta in. Och utifrån det då så fick ju spelarna som kom in till en tight grupp där det fanns ett grundspel som gruppen köpte in på. Och till slut så det här grundspelet satte sig starkare och starkare likväl som gruppen gjorde. Och mycket, mycket rullade på tack vare på gruppens styrka, skulle jag vilja säga.
Ni hade bland annat gamla Frölunda-profilen Oskar Ackerström gjorde några matcher den säsongen. Hur var han då i laget?
Ja, Oskar var ju en speciell spelare att få in där. Och jag skulle vilja säga att han var oerhört viktig i slutdelen av säsongen. De som känner Oskar vet ju att det är ju en riktig god bit. Alltid leende på läpparna och en räv bakom örat. Och vi hade ju en del yngre killar också. Och framförallt när det drog ihop sig där sen mot sluttampen och framförallt i kvalserien där, så även om han kanske inte bidrog allra mest på isen i alla matcher, så fanns det ju en rutin och även det här att liksom kunna ta ner en spänd stämning och kunna dra ett garv liksom, eller göra så att han tog en del av pressen från de yngre killarna, helt klart.
Har du några bra story att bjuda på kring Oskar? Var det något särskilt som hände som var kul att ta upp?
Jag kommer ihåg en match, det var nog i kvalserien tror jag. Vi hade en ganska tight match mot, det var ju vi och Nittorp i slutändan där som stod i toppen i kvalserien där. De kvalade sig för att hänga kvar och vi fightade sig för att gå upp då. Och det stod väl och väg i hemmamatchen där, och skulle vi vinna den så var avancemanget klart. Och den matchen är väl ganska jämn och står och väger, och Vi har tryckt ner i deras anfallszon, och rätt som det är så hoppar Ackerström in på isen som en sjätte spelare och drar liksom en vända runt blålinjen och hoppar in igen. Och vi liksom undrar, vad gör du? Vi är ju sex man liksom. Ja, ta det lugnt krabbar, jag skulle bara känna på glidet. Och liksom, ja. Spänningen efter det, den släpper hos många.
Ja, det är kyligt. Men du, efter evenemanget där så slutade du som tränare och började ställa scouter då för Frölundas akademi.
Mm.
Hur gick det till när du kom in där hos Frölunda egentligen?
Jag fick frågan ifrån Björn Liljander som då var HG-ansvarig där. Och han hade väl ingen egentligen som täckte av närområdet här runt omkring Västergötland, Bohuslandal och inför intaget för hockey. Så att det var egentligen så det började. Jag hade väl en familjesituation där som jag kände att det var svårt att få ihop det med tränarbiten. Och du vet ju själv vilka otaliga timmar man lägger på förberedelser och efterarbete och spelarsamtal och sådär. Och efter avancemanget där så kände man väl sig men lite tom sådär. Så att då var detta en bra väg att liksom fortsätta hålla kontakten inom hockeyn. Jag kunde välja på ett annat sätt kanske när man skulle åka. Och det var inte katastrof om man kanske missade någon gång. Det var inte 25 spelare som satt och väntade på det på en träning. Utan det gick att styra lite mer gentemot familjelivet. Så det var så det började.
Mm. Var det någonting som du hade tänkt dig så här, att scouting har varit spännande, eller var det något som liksom som du började tänka på när du fick frågan så där, eller?
Det kom nog egentligen i samband med frågan tror jag. Det var nog inget som jag egentligen hade funderat på, att det skulle kunna vara liksom en väg in eller att hålla foten kvar liksom.
Ja. Vad var det som du kände lockade med scouting då? Var det liksom att få vara kvar i sporten och att det ändå var flexibelt? Eller var det något särskilt annat som du kände att som lockade?
Nej, men det var nog att fortsätta och hålla kontakten med hockeyn och fortfarande vara kvar i det. I och med att man hade jobbat så intensivt i det under så många år, så var det ändå en form av och kunna vara kvar och även om det kanske inte var den tävlingsnerven som du blir som spelare ledare på det viset, så är det ju ändå en viss form av tävling mot andra klubbar och göra ett så bra jobb som möjligt och ge ett så bra underlag som möjligt. Så att.
Mm. Men saknar du tränarrollen någonting idag?
Ja, men så där, ibland kan man ju känna att man saknar det, men man vet ju att det ligger ju så oerhört mycket tid och kraft bakom de här momenten som man kan få när små detaljer sitter, eller man får en spelare som gör någonting extra eller sådär. Men visst, det är klart att ibland saknar man det, men det är inget som jag går att fundera på, så det är det inte.
Nej. Var det VOC-uppdraget, var det ditt sista tränaruppdrag, eller är du öppen för att ta en sån roll i framtiden igen när familjesituationen är annorlunda och sådär?
Man ska väl aldrig stänga några dörrar, så är det väl. Men det är inget som jag ser just nu, det är det inte.
Nej. Men du, Frölunda-uppdraget där, du scoutade främst i akademin, var det så, eller var det även för A-laget? Och...
Ja, det började egentligen med då... Alltså hålla koll på närområdet runt Göteborg då, inför HG-intaget. Och sen växte det där mer och mer. Så att det blev från närområdet, så blev det Region Syd till att senare inkludera även Stockholmsområdet. Så att undan för undan så växte det. Och bevaka och hålla koll på så många spelare som möjligt då. För att kunna bidra med information då till intaget till hockeygymnasiet där. Sen växte det ytterligare även efter det sen, så att det innefattade, ja, det blev också en, lite landslagssamlingar, lite camper för landslagen, för att liksom följa både Frölunda spelare men även följa andra spelare. Och sen sista året där så blev det även senior också där med division 1 då. Även allsvenskan också, så att om man säger, området blev större.
Var scoutinguppdraget som du hade förväntat dig, eller var det någonting som var väldigt annorlunda mot hur du trodde att det skulle vara att jobba med scouting, när jag tänker på i Frölunda där då?
Alltså, känslan var nog att det var ett ganska svårt uppdrag. Många har ju kanske enkelt att se vem är bäst just nu, men ju mer man jobbar med det där, så är ju den stora frågan vem kommer att bli bäst, och den vet ju du som har jobbat med talanger över lång tid, att det där kan ju ibland vara nästintill omöjligt att förutse också, även om i vissa fall så kan det kännas ganska så solklart såklart, men det är svårt att förutse vad som kommer att ske.
Vad lär du att vara i Frölunda de här, och scouta de här första åren?
Nej, men dels så fick man ju vara i en otroligt professionell miljö, där man man lämnar inte något åt slumpen, ska jag vilja säga, utan man försökte ha så bra på fötterna som möjligt inför de besluten som man tog. Så det var ju en stor lärdom, ska jag vilja säga. Det andra var ju just det här själva värvet, just att se matcher, att dokumentera i ett scoutingprogram till exempel, att avlägga rapporter, det här också att försöka sålla ut spelare, ranka, gradera, varför tycker jag som jag gör, varför håller jag den spelaren framför den. Så att det var ju egentligen hela den komplexa biten som man fick vara med och lära sig och skaffa sig erfarenhet.
Efter ditt första år i Frölunda tog akademin in en hel del spelare som inte var från distriktet. Jag tänker, göteborgarna har man nog lite koll på sådär generellt kanske, men jag tänker att de utifrån har scoutats lite extra kanske för att man ska vara säker på att man tar in rätt och så. Då är det till exempel Gustav Berglund från HV, Måns Krämer från Rögle, Axel Kumlin, Österåker, Karl Henriksson, Karlskrona, Isak Andersson, Lysekil, Lasica från Lions och så vidare. Var det någon av dem som du har liksom tagit lite extra strid för att ta in, eller hur har det sett ut?
Det är svårt så att kommentera specifika namn sådär, så det väljer jag nog kanske att passa på att rädda min egen rygg. Nej, men det är ju ett lagarbete såklart, och Det är klart, en del av namnen så finns det väl några rapporter på sådär kanske, men jag var ju aldrig någon beslutsfattare så, utan jag la ju fram vad jag såg och vad jag tyckte. Och, sen var det ju andra över mig i föreningen som fattade besluten sen.
Är det något namn som du skulle kunna nämna så här att du var nöjd med att bidra med? Att den här personen, den gillar jag mycket och tog lite strid för? Eller känner du att det är känsligt att kommentera?
Ja, jag väljer nog kanske helst att passa på den. Så kanske låter tråkigt, men jag passar på den här, Rickard.
Ja.
Ja.
Hur skulle du, jag tänker vi ska gå vidare lite till Oilers-tiden och sådär, men hur skulle du summera din resa i Frölunda?
Ja, men lärorik. Som jag sa förut, man fick liksom chansen att vara en del i en stor klubb i en professionell miljö. Man förstod de här kraven som fanns. Men också det här liksom att man fick lära sig själva kärnan i jobbet någonstans. Och sen var det också en viss mån av planering utav resor och schemaläggning även där. Så att även om det kanske inte var lika stort som idag, så var det ju ändå, man fick känna på många bitar av det, fick man göra.
Du körde 3 år där i Frölunda och sen tog du möjligheten att få en tjänst som scout i Edmonton Oilers. Hur gick det till när du fick den möjligheten?
Det var egentligen ganska sent om man säger, för det var egentligen klart för den fjärde säsongen i Frölunda. Vi hade egentligen börjat att planera upp för första delen av årshjulet kan man säga. Och sen så kom samtalet det var Björn Liljander som ringde och sa att Edmonton sökte en scout i Sverige. De hade bytt ut general manager där borta och de skulle väl besätta lite nya poster, vilket inte är ovanligt. Varav Sverigepositionen var en av dem. Så de hade väl helt enkelt förhört sig med Fredrik Sjöström då, som är sportchef i Frölunda fortsatt idag då. På den vägen var det väl, och han nämnde väl mitt namn där och så de ville väl bara egentligen upplysa om att och fråga om det var okej att de hade gett ut mig då. Och jag sa att det var väl helt okej. Sen trodde man inte att det skulle bli mer än såklart.
Björn, jag hade lite kontakt med Björn innan och han berättade att han hade fått, eller frågan hade gått via honom då. Du hade svarat, är det dolda kameran eller?
Ja, det var väl lite den känslan här.
Ja.
Man var väl inte beredd på det. Det var väl ingen tanke man hade haft så direkt. Spelar han nog ett spratt, den gode Björn.
Men den här första tiden innebar, du jobbade deltid till att börja med, eller hur var det?
Det gjorde jag. Så att jag blev erbjuden ett part-time-kontrakt där. Så att det var några telefonintervjuer där. Och sen så kom vi överens och så var det ett part-time-kontrakt över en säsong då.
Ja. Ja.
Så samtidigt så jobbade jag halvtid som gymnasielärare i Vänersborg.
Ja, okej. Okay. Ja. Men det var första året, sen har du jobbat heltid.
Ja, sen kom pandemin där under våren 2020. Så ja. Det blev lite speciellt. Tanken var att jag skulle gått upp på heltid år 2. Men då drogs det i lite handbromsar. Så att det blev part-time både år 2 och även år 3 också. Så att
ja, okay.
År 4 sen blev det på heltid.
Ja, okej. Okay. Ja. Kan du summera lite kort vad scout gör i Edmonton, eller den rollen du har liksom i organisationen?
Mitt huvudansvar är ju att hålla koll på den svenska spelarmarknaden, om man nu får kalla det så. Huvuduppdraget är att hålla koll på spelare som är möjliga att drafta i NHL-draften runt midsommar. Och i år är det ju spelare då som är födda fram till 05, 15 september. Mm. Är de yngre än det så får vi inte lov att röra dem.
Nej.
Så att det är ju egentligen mitt främsta uppdrag. Sen så ingår det ju också att hålla koll på landslagsturneringar och bevaka de andra landslagen. Så att även då ge min bild av de finska spelarna, tjeckiska, ja, alla de andra landslagen egentligen. Även om inte jag har så stor säg i det kanske, så ska jag ändå kunna ha en åsikt om spelaren som vi diskuterar då.
Mm.
Och även kunna jämföra då. Sen innefattar det ju även att hålla koll på redan draftade spelare. Vi har ju spelare som vi har inom vårat system som vi ska följa. Men sen är det ju 31 andra klubbar som också har sina draftade spelare. Så att ser man en sån spelare på en match, så ska man ju även avlägga en rapport på, om man till exempel Detroits draft picks då. Om det finns i en match till exempel, eller.
Mm.
I och med att det kan ju komma till en trade någonstans, så att vi gör en byteshandel, och då gäller det att ha en uppdaterad bild av spelaren som kanske eventuellt är möjlig att trada sig till.
Mm. Men fokuset är liksom de yngre spelarna, inte så mycket de som redan är proffs, eller hur är fördelningen där?
Ja, hos oss så det ser olika ut i de olika klubbarna. Hos oss så jag ska även ha en åsikt om även äldre spelare också, om det är någon som sticker ut eller sådär. Så det, man förväntas ha koll helt enkelt.
Ja.
Sen är det inget som säger att si och så många matcher ska du se, eller så många gånger ska du se spelaren, utan det handlar om ett förtroende. Och de har en förväntan av att ställer de en fråga så ska jag ha ett svar och jag ska ha en åsikt.
Mm. Just det. Du har jobbat i 3 år direkt nu då för Oilers, så innebär att det har gått några drafter här. Jag hade någon fråga om det är någon spelare som är draftad som du har stor del i, men jag antar att du fattar.
Ja, nej, men det är väl så där. Vi jobbar ju som ett lag, och vi draftar ihop, och skulle spelaren slå så har vi gjort det som lag, och skulle spelaren inte slå så har vi också gjort det som lag.
Ja,
så det är klart att jag har väl kanske mindre att göra med våra nordamerikanska draftpicks jämfört med vad jag kanske har med de europeiska, och framförallt kanske de svenska.
Ja.
Så att
hur känns det när man sitter där? För jag menar, du lägger ju ett stort jobb, och så kanske det inte alltid är så att man, det kan ju vara så när man har möjlighet att välja en spelare som du har sett mycket, och så kanske man väljer att prioritera en annan spelare. Hur är det att sitta där liksom, när man verkligen känner för en spelare som man vill att man ska plocka, och så ska man ändå ta ett kollektivt beslut på något sätt, och det kanske inte blir som man har tänkt sig?
Nej. Och det där är ju lägre ner i runderna man kommer. En draft innefattar ju 7 runder. Och ju lägre ner man kommer i runderna, desto mer lägger ju cheferna ut på oss scouter egentligen.
Mm.
Och där har man ju lärt sig att det handlar ju om att armbåga sig fram och göra sig hörd runt bordet.
Mm.
Där är de är vältaliga oftast, kanadikerna och amerikanerna, och de har ju kanske ett annat självförtroende och en annan kaxighet i approachen kanske när de lägger fram vad de tror på. Så att det är klart att där har man väl fått lära sig med erfarenhet kanske, att man måste våga stå på sig och våga. Någonstans måste man ha en åsikt och våga tro på sin känsla.
Ja.
Men visst, det är klart att man kanske känner att vi hade en möjlighet att ta den här spelaren som man har följt och som man känner att det här finns det goda möjligheter, men att någon annan kanske är ännu mer högljudd och kanske får igenom sin vilja. Så att det är klart att det kan ju vara lite frustrerande där och då, men det är ju liksom, ja, det får vi bara lägga åt sidan.
Mm. Har ni som en del andra, alltså av liksom logistiska skäl kanske man delar upp scouterna lite i Nordamerika, Europa och sådär. Jag antar att ni gör lite så också, eller?
Mm.
Hur gör man när man värderar en spelare och över gränserna liksom? Om du har en europé och dina kompisar på den sidan liksom värderar en spelare högt, och så ska man försöka relatera den till en nordamerikan som de kanske håller högst på den sidan. Finns vem löser det, eller hur diskuterar man det?
Den processen startar ju egentligen i januari någonstans. Då har vi möte som kallas för midterm meetings, där vi träffas allihop då. Och då brukar man träffas i Nordamerika, och då träffas men de nordamerikanska scouterna och de europeiska tillsammans med cheferna, och så får man då var och en får lägga fram sitt område och sin lista, och så får man då berätta vad man har sett och vad man tror, och utifrån det sen då så startar den här processen av att någonstans i slutändan så ska det ju bli en lista. Det ska ju bli Edmonton Oilers lista när vi kliver in i draften. Och där kan det ju bli långa diskussioner, precis som du är inne på. Och det blir också svårt att värdera ibland. Vi har ju en spelare här, kan ju spela allt ifrån J20 till Allsvenskan till SHL. Så att det ingår ju i vårat uppdrag här, vi som jobbar i Sverige. Vi ska ju vikta, vad är prestationen värd i en J20-match kontra en seniormatch i SHL eller Allsvenskan kanske. Medan de där borta har ju sina juniorligor. Den är inte alltid lätt att jämföra, och där får man ju försöka. Ett hjälpmedel kan ju vara landslagssamlingarna som man ser. Då får man ju, oftast ganska många spelare på serverade på ett bräde, där man då kan ha en vettig chans att kunna jämföra dem där och då. Sen är det speciella förutsättningar också. Det kan ju vara nordamerikanska lag som reser hit med tidsomställning och sådär, och vice versa. Lite rink kontra stor rink. Så att det är ju en komplex fråga, är det ju. Men någonstans så ingår det i jobbet att vi ska enas om vad vi anser att spelaren ska hamna någonstans på listan, före eller efter, vad man nu jämför.
Vi pratar om det, att det kan vara frustrerande att det kanske är någon annan, antingen att man ska samsas eller att det kanske kan vara någon GM eller någon scoutchef eller något som ska ta beslutet i slutändan. Men om du får vara lite GM då, så om man tittar på bara som ett exempel här nu då, 2020 så hade ni ett första val där, Dylan Holloway som nummer 14. Nu är de väldigt unga, de här killarna, de har bara spelat, ja, de är bara drygt 20, men han har gjort 8 matcher, 2 poäng hittills i NHL. Sen har du nummer 12, så gick Anton Lundell, 78 matcher, 53 poäng. Det är lite ett extremt exempel så, men om man säger att man skulle ha en spelare som ligger ett par snäpp upp på listan, och kan det vara värt att trada för honom, och vad skulle det kosta att göra en sån justering om man skulle upp ett snäpp eller två, tror du? Diskutera sånt liksom vid bordet, eller?
Ja, men det gör det. Det är alltid en öppen diskussion, och första rundan är ju speciell. Det ska ju mycket till att man tradar bort sitt första val. Det ska ju vara att du är i win mode, att vi har en chans att gå för Stanley Cup nu. Och då håller man kanske på den tills att man ser att jo, men chanserna i år är ganska goda, och man innan transfer deadline så kanske man har en bra möjlighet att trada till sig en bra spelare nu då, mot att man tradar bort framtiden då. Att man skulle trada bort på draften där och då, det sker ju också. Ofta så brukar det vara att du kanske tradar tillbaka 1, 2, 3 positioner, och så kanske du får på köper, så kanske du får en andra runda också. Och tittar man historiskt sett, när man tittar ner då på efter topp 15 i draften, och så tittar du ner på spelarna som kommer 16-32, så är det kanske inte alltid så jättestor skillnad på det första picket jämfört med en andra runda. För du kan få ganska bra värde för en andra runda. Det är många som får bra träffar på sina andra runder. Så att någonstans där så skulle jag vilja säga att värdet ligger. Att du ändå behåller ditt första val, men kanske får gå tillbaka några steg, men också att du får då sockrat med en andra eller kanske två tredje runder.
Så Panthers får 14:e valet plus ett andra rundeval för Lundell.
Ja, precis. Det var så. Ja.
Ja.
Vi gjorde ju en trade, och mitt andra år så hoppade vi tillbaka i första rundan där. Två positioner, och vi tog Borgo som en forward där, som spelar i American Hockey League nu, som vi tror mycket på. Jag kommer inte ihåg vad vi fick för vad. Jag tror vi fick en tredje runda också. Fick vi.
Ja, okej. Okay. Ja. Det var min fråga där tidigare då med Hamburg, och att det gick ett gäng europeer strax efter om någon andra hade velat ta för honom, men vi sparar för honom. Det låter som att ni tror på honom där.
Ja.
Ja, men hur är det alltså, om man går tillbaks bara ett par år så här och ser vad som har hänt? Nu är grabbarna väldigt unga fortfarande, om man tittar på de som du har varit med och draftat, så det kan ju hända väldigt mycket, men kan man gräma sig när man ser en spelare som har gått längre ner i listan som kanske har presterat bättre hittills? Kan man känna lite stress då, eller tar man det med ro och låter tiden ha sin verkan liksom?
Någonstans så är ju, alltså jobbet går ut på att hitta de bästa spelarna om 4 år. Det är väl ungefär den projektionen som vi har när vi jobbar inför draften. Sen är det ju unga killar, precis som du är inne på, det kan gå upp och ner. Någon kan göra ett bra år, någon kan göra ett sämre år. Men ser man det på sikt, så att säger inte att spelaren är färdig om 4 år, men någonstans om 4 år så ska vi se resultatet, och när vi vaknar upp då, det är någonstans då vi ska se vad var det vi draftade egentligen.
Om man tittar, Hockey Sverige brukar göra sådana, när de gör om rankingar, då är det ju, eller drafter, då är det ju kanske 10 år tillbaka i tiden, så då är det lite lättare kanske att se vad som har hänt, men då ser man ju också hur svårt det är, som du sa, att faktiskt projicera en spelare framåt i tiden så. Men är det någonting som ni scouter gör också, att ni går tillbaka och tittar på rankinglistor för att liksom analysera vad var det som hände, hur gjorde man de besluten, eller är det upp till GM att göra de analyserna och ni mer fortsätter rapportera när ni ser, eller hur funkar det?
Vi brukar ha det som övning när vi ses på de här mötena, att man går tillbaka, och vi har gått tillbaka, ja, men de här åren som vi har pratat om nu, så tittar man på de olika runderna, och så ser man, men även gått längre tillbaka i tiden och se, och så försöker man att dra lärdom av och diskutera vad var det vi såg då, vad var det vi missade, för någonstans vet man att vi kommer aldrig att vara 100%, det är människor vi jobbar med. Saker och ting kan hända. Det kan vara spelare som blir skadade, det kan vara spelare som inte trivs, det kan vara spelare som inte kommer överens. Det är så många olika faktorer som spelar in. Så att någonstans måste vi bara erkänna att 100%, ja, det kommer vi aldrig att bli. Men däremot så måste vi måste lära oss av vad den informationen vi tog besluten på. Inte kanske vad mer vi kunde gjort, men vad kan vi lära oss nästa gång? Vilka frågor ska vi ställa oss när vi står inför, när den här spelaren tittar oss i ögonen på draften? Vad behöver vi veta? Så att, men det är nyttiga läropengar, och man kan ju se ibland att saker och ting i efterhand kan ju se ganska, man kan ju fundera på hur kunde vi missa det där liksom. Men det är svårt, det är jättesvårt.
Det senaste året har ett par lokala spelare signat NHL-avtal utan att vara draftade. Du har ju till exempel Filip Roos där från Kungsbacka, och såklart från Munkerhåll och Pontus Andreasson. Lägger Oilers mycket fokus på att hitta sådana late bloomers, eller är de mest intressanta så uppenbara att man liksom hittar dem ändå, eller hur tänker ni kring det?
För oss handlar det ju om att vara kreativa. Vi har ju två spelare som äter ganska mycket av vårat lönetak. Connor McDavid och Leon Draisaitl. Så för oss handlar det någonstans om att få ihop pusslet och få ihop en spelartrupp som är så slagkraftig som möjligt. Att kunna hitta en sån free agent-spelare som till exempel Pontus Andreasson och han skulle slå. Ja, då innebär det kanske att vi kan ha de här stora namnen plus kanske addera ytterligare någonting etablerat i truppen. Så att det är ju någonting som är viktigt för lagen och som man lägger tid på. Och så att SHL är ju en spelare som, eller är ju en liga som bevakas, och det är ju flera spelare från ligan varje år som signar som free agents. Sen är det ju inte alla som spelar NHL-matcher, men det är många som åker över och som får chansen ändå.
Jag tänkte att vi ska fortsätta fördjupa oss lite med mer kanske processen. Du har varit inne på det, men alltså om man tänker sig från när man börjar titta på en spelare fram tills att han kanske blir draftad, hur ser en process ut liksom för att utvärdera den spelaren?
Våran säsong startar ju upp i augusti med Ivan Linka som är en U18 landslagsturnering. Ligger vartannat år i Bratislava och vartannat år i Edmonton eller Red Deer. Och någonstans där så börjar man ju följa de landslagsspelarna då som är uttagna i ett första skede. Utifrån det sen så börjar man ju en identifieringsprocess i mitt fall då i Sverige. Och så ska man identifiera de spelarna som är möjliga att drafta detta året. Och det innefattar ju J20-serierna, norra, södra. J20-elitserierna. Och sen så även Allsvenskan och SHL då. Där, ja, beroende på var spelarna befinner sig någonstans. Så att utifrån det så bygger man ju en lista med vad man gillar och vad man skulle kunna tänka sig att drafta någonstans. Att den här listan växer under hösten och någonstans när det börjar närma sig mittmötet i januari så börjar man väl att tratta ner den här listan och försöka göra den, ja, den blir ju mindre och mindre eftersom man någonstans så, ja, man ser ju spelaren över tid och vissa spelare känner man att man kan ha lite tålamod med, vissa spelare så ser man att det här trendar uppåt, vissa spelare kanske man känner att det här är ingenting för oss just nu. Vi har ju också en filosofi som vi jobbar utifrån hur vi vill att en spelare ska se ut. Och det kan ju, så det inverkar ju också. Men vi trattar ju ner ju längre säsongen går. Och när sen det är dags för slutmötena inför draften så ska ju listan vara så trimmad som möjligt. Och under resans gång då så ska man ha sett spelaren, ja, flertal gånger. Gärna hemma, gärna borta. Spelar han i landslaget så vill man gärna se honom där. Vi ska ha träffat spelaren, se vem det är. Sen så gäller det att göra, grundjobbet också. Ta reda på vem spelaren är. Alltså inte bara hockeyspelaren utan människan. Vad är det för en människa i det här fallet som jag vill ta in i våran prospect pool, i vårat system som ska utvecklas under 4 år framåt. Och då gäller det ju att karaktärsdragen är de rätta också.
Hur utvärderar ni det? Alltså, pratar ni med referenser eller gör ni egen intervju eller hur funkar det?
I regel så gör ju alla NHL-lagen gör ju intervjuer med spelaren, att man träffar spelaren. Och det kan ju vara att man träffar spelaren efter en träning eller en match eller sådär. Sen har väl alla sina arbetsverktyg och sina arbetssätt. Men någonstans så gäller det att vara noggrann och göra grävjobbet. Och då får man ju vara kreativ och använda de verktygen som man känner att ge den informationen som man behöver. För någonstans så måste man ju, man måste kunna stå för någonting om man ska ha en åsikt och som du säger, man ska pusha för att den här spelaren vill ju att vi draftar.
Vad är det för verktyg då? Kan du ge exempel? Vad använder ni?
Nej, men det är ju, jag tror att det är individuellt för beroende på vilken scout du pratar med. Men någonstans gäller det att ta reda på vem är människan egentligen? Vem är det bakom? Vi ska ju också lägga en projektion på den här spelaren. Vad vi tror att, vad är han om 4 år? Och i det så ligger det ju mycket personlighet och karaktär naturligtvis. Så att då gäller det ju att försöka och ta reda på de här bitarna så gott man kan. Och det är ju jättesvårt och det är ju bara gå till sig själv. Alltså, du har också egna barn hemma och någonstans. Och de träffar man varje dag och ser varje dag och lever väldigt tätt med. Men det är också väldigt svårt där att projicera vad ska de bli när de blir stora. Liksom. Så att... Ja, det är en stor del i det, men den är också svår men också väldigt intressant.
Mm. Det är mycket att prata med andra, vad de tror och kanske tränare och stämma av med sådana också, antar jag, eller?
Ja, det gäller ju att försöka lägga en så sann bild som möjligt.
Mm. Du var inne på att ni har en profil sådär, vad ni letar efter. Vad är det för viktiga, kanske inte vill avslöja allt, men vad har ni för liksom viktiga beståndsdelar i det? Liksom, vad består den profilen av?
Vi har ju Connor McDavid som är otroligt snabb. Så för att kunna spela med honom så behöver man ju kunna åka skridskor. Så vi vill ju vara snabba. Vi vill vara skickliga. Vi vill ha hockeysmarta spelare. För att kunna spela med McDavid, Draisaitl till exempel, så behöver du ha ett visst mått av hockeysens. Du behöver kunna hänga med dem i åkningar. Och sen så att utifrån det så bygger vi väl våran profil, och sen kan det lite grann variera från år till år vad behoven i organisationen är. Det kan ju vara så att vi ena året, mitt första år så tog vi enbart forwards till exempel i draften, för det saknades i våran prospects pool, så saknades det forwards. Så att det är också utifrån vad organisationen behöver, både nu och även på sikt då. Så att det finns en balans i målvakt, backar, center, forwards.
Hur stor del är att värva eller drafta en spelare efter den profilen, och hur stor del är att liksom ta den bästa tillgängliga spelaren? Alltså, hur viktar man det?
Ja, det är klart att någonstans när det kommer till att vi ska göra vårat val, så då vill man ju ta den bästa spelaren som är tillgänglig.
Mm.
Någonstans så hamnar man ju där. Sen det är klart att vi har ju rangordnat våran lista utifrån våran strategi och vad vi tror och vad organisationen behöver. Så att våran lista kan ju se annorlunda ut jämfört med vad Bostons lista ser ut eller hur Montreals lista ser ut. Men utifrån vad vi tror och utifrån hur vi tänker att vi vill se ut om 4 år, så vill vi ju ta den bästa tillgängliga spelaren. Sen om det är en målvakt, en back eller en center eller en forward, ja, det är klart att det finns en ingång i att vi kanske behöver det här. Men skulle man anse att om det är en målvakt som är den bästa tillgängliga, så då tar vi ju den.
Mm. Är det mycket karaktärsdrag ni tittar på också, och vad är det för viktiga karaktärsdrag ni letar efter i så fall?
Ja, men det tror jag är viktigt för alla klubbar, just det här att någonstans, det är ju en resultatbaserad bransch. Någonstans, det handlar ju om att vinna. Så det är klart att en vinnarmentalitet, det tror jag alla vill ha, alla klubbar. Sen är det klart att man vill ju in bra personer och bra karaktärer i en organisation, och det är nog oavsett vilken arbetsplats man än är på, så det är klart man vill ha in bra personer på ha bra arbetskamrater. Så är det.
Men vad är er definition av en bra arbetskamrat? Har ni någon så här lista på egenskaper eller hur ska man vara eller utom att vilja tävla då förstås?
Ja, men jag tror att det är klart att någonstans så måste det finnas dimensioner i en grupp. Det måste finnas olikheter. Vi kan inte vara för likvärdiga. Så det är klart att någonstans så måste det finnas plats för olika dimensioner. Sen är det nog olika beroende på vad det är för en spelartyp som du tar in. Man kanske får överseende med att en producerande spelare kanske är lite mer individualistisk av sin natur kanske. Medan du kanske tar in en spelare för de lägre linorna, så kanske det kräver en annan typ av personlighet. Men någonstans så ska ju detta kokas ihop och det ska ju bli summan av delarna så ska ju bli större än helheten någonstans.
Men du var inne på det här, du rapporterar ju vad du ser, det är ett ganska komplext system, men vilka är de stora beståndsdelarna liksom? Vad är det du ska bedöma på en spelare i verktyget?
Ja, vi jobbar med ett program som heter Rinknet då, och det jobbar ju alla NHL-klubbarna med, där vi rapporterar in då våra scouting-rapporter. Och det är ju dels speltekniskt, vad man ser liksom spelaren på isen. Ja, men skridskoåkning, klubbteknik, hockeysens och så vidare. Sen i detta så finns det ju också en del att vi ska bedöma då projektionen på spelaren. Vad tror vi att han kommer att vara om 4 år? Väldigt få spelare skulle jag vilja säga tas ju kanske in som rena kanske defensiva spelare, utan någonstans är ju väldigt många av spelarna är ju kanske mer eller mindre producerande spelare i yngre år. För att sen kanske inse att min väg för att få en tröja, för att få ett jobb, ja, men det kanske finns i de lägre linesen. Så att tyngdpunkten ligger väl, jag skulle vilja säga att det är en helhet även där med gradering av de speltekniska. Och också de med karaktärsdragen som man kanske ser på isen, men också då, en sammanvägd bedömning i text då. Så att det kan ju vara i en match att du kanske följer 15-20 spelare i en match som du sen ska avlägga enskilda rapporter på. Så att
hur är det då? Är det 15-20 spelare om du ser dem första gången, eller är det när du har sett ett antal av dem tidigare, eller liksom, hur många nya kan du se på en match? Liksom?
Det blir lättare och lättare att identifiera spelarna ju fler gånger man har sett dem. Sen ska man ju alltid avlägga en rapport oavsett för att man ska kunna följa projektionen framåt och se. Trendar spelaren uppåt? Vad har hänt? Står den still? Har den gått tillbaka? Så att man under året sen ska kunna gå tillbaka och se hur har säsongen varit och vad kan det bero på, upp- och nedgångar och sådär. Så att nej, det är många rapporter som görs.
Ja. Du var inne på det att året är ju liksom att man börjar med att kika ett gäng spelare som bantar ner den här listan efterhand. Men hur många spelare är det på den listan som ni tar med till draften?
Det är ganska många namn skulle jag vilja säga. Vi måste föranmäla varenda spelare som vi skulle vilja drafta, måste vi anmäla till NHL. Så vi kan inte komma på draften och säga att vi tar den här spelaren och så har inte vi anmält det innan. Så där försöker man ju kanske att anmäla fler spelare än man kanske egentligen är intresserad av, ifall det skulle vara så att alla namn är redan tagna. Men det är klart att tittar man historiskt sett på Sverige som är ju den största exportören av spelare utanför Nordamerika, så är ju snitten 30 spelare från Sverige som blir draftade varje år. Så att det är klart att jag kanske inte har med alla de spelarna på min lista, men någonstans så, och det är väl olika från scouter också. Vissa har kanske kortare listor och vissa kanske har längre listor beroende på. Det skiljer väl även från år också. Vissa draftkullar är ju bättre än andra.
Men ni har ändå, när ni går till draften, har ni en och samma lista, Edmonton, inte? Alltså du har inte din egen lista, eller hur?
Nej, utan då har vi...
Ni går lite drygt 200 spelare, det är 7 runder gånger 31 lag nu då, 32.
32, ja.
Lite drygt 200 spelare, men är det 200 spelare på era lista, eller är det fler eller färre, eller?
Jag skulle vilja säga att vi hamnar någonstans där, ungefär. Ja. Så att man är säker på att man täcker in så att det finns spelare kvar på vår lista, så att säga.
Ja.
Mm.
Du, hur ser din kontakt ut med spelarna efter de har blivit draftade? Har ni någon spelarutvecklare som sköter all kontakt? Eller har ni scouter någon kontakt med du till exempel med de svenska spelarna och så? Eller hur funkar det?
Ja, det ligger ju mitt uppdrag att ha kontakt då med de svenska spelarna som spelar här då, i Sverige då. Och stämma av då, så att ja, jag blir ju länken egentligen till dem där borta. Sen har ju vi spelarutvecklare på målvaktssidan och på ytterspelarsidan då som följer spelarna därifrån och som även flyger över hit då för att se och träffa spelarna här. Och någonstans så är det ju min roll är ju att upprätta en kontakt då mellan den svenska klubben här och mellan Edmonton i Kanada då. Och för att vi ska kunna samarbeta och få så bra utveckling som möjligt på spelarna.
Mm. Vad är det ni hjälper spelarna med när de är draftade men inte har signat? Alltså hur mycket kan ni påverka och vad kan ni hjälpa dem med?
Någonstans så handlar det väl om att förbereda för att åka över och slå sig in i organisationen där borta. Den vägen kan ju se olika ut. Det kan ju vara att vissa kanske behöver över med en gång av olika anledningar. Vissa kanske mår bättre av att vara kvar i Sverige och få en roll här i en bra organisation. Och då kanske jobbet ser ut som att man ändå arbetar med bitar som blir viktiga för att transformera sen till liten rink och det nordamerikanska spelet.
Just det. Tycker du det finns någon mönster i spelare som lyckas, att de har gått någon särskild väg, eller är det väldigt individuellt skulle du säga? Man hör ju det här, om jag stannar ett extra år i Sverige och etablerar med SHL, eller så hör man en del som åker över redan till att spela juniorhockey för de ska akklimatisera sig till lite rink och så vidare. Ser du något mönster att man oftast kanske det där är bäst ändå, men att det kan vara lite individuellt eller så?
Jag tror att det där är väldigt individuellt och jag tror att alla vägar tror jag ser olika ut och vad som är bäst om det är att spela seniorhockey i Sverige eller juniorhockey i Sverige eller åka över och spela juniorhockey där borta, eller det tror jag är från individ till individ. Och det är väl också lite grann utifrån vart man befinner sig i utvecklingen, vad man behöver för att kunna ta nästa kliv då, inom organisationen. Så att det där tror jag är, jag kan inte säga att jag ser några direkta mönster på något som skulle vara mera framgångsrikt än något annat. Nej, det skulle jag inte säga.
Du, nu har du haft två olika liknande uppdrag, men två olika uppdrag i två olika klubbar här med scouting. Men hur skulle du säga att uppdraget för Edmonton skiljer sig mot uppdraget i Frölunda framförallt?
Ja, det är en större organisation. Framförallt i Edmonton. Det är ju många heltidsanställda scouter som bara sysslar med att kartlägga spelare och bedöma den delen. Sen är det ju också att jobba i en organisation, en nordamerikansk organisation, så är den ju mera hierarkisk kanske än än vad Frölunda är som organisation som av mera svensk touch kanske. Sen är det klart att det finns chefspositioner och beslutande roller där med, men just den här hierarkin där borta är kanske än mera tydlig. Sen är det väl alltså som NHL-organisation så lägger man ju mer eget ansvar på den enskilda spelaren. Spelare som vi har inom våran organisation som är på väg uppåt där man hittar en bra miljö för spelaren att vara i, men någonstans så faller det tillbaka på att du får de här möjligheterna och antingen så tar du dem eller så tar du dem inte, med allt vad det innebär med fys, med isträning, ta hand om kroppen, mentala biten med kost. Och det kan man ju, alltså det finns ju en stöttning i det med, men någonstans så handlar det om att spelaren själv tar ett större egenansvar. Och gör man inte det så kommer det andra spelare underifrån eller att i trader eller sådär. Så det skulle jag också vilja säga, det är en stor skillnad.
Förbereder du, om det är en svensk kille som ni draftar, och pratar ni om det här att det är en annan mentalitet, du kommer få stå mer på egna ben och folk kanske inte säger till dig i samma utsträckning vad du ska göra eller tar dig under vingarna på samma sätt, eller?
Det är väl någonting som man kanske kontinuerligt försöker liksom få med i dialogen sådär, och det är ju kanske inte gjort med en gång, utan det blir ju en successiv anpassning och även att spelaren får komma över på diverse camper som development camp och rookie camper och sådär och liksom få vara i det och känna av det och konkurrensen och tävlingen som är där borta med alla prospect som kommer underifrån och där konkurrensen är stenhård och skicklighetsnivån och tävlingsnivån är otroligt hög, så att det är någonting som man både måste förbereda innan, men som jag tror att man också måste vara i för att erfara själv.
Vad fick du för riktlinjer i Frölunda så där kring scouting? Vad hade man för filosofi, eller vad fick du för liksom, vad skulle du titta efter när du var ute och letade spelare så där?
Det fanns en strategi där med, och det fanns en playbook där som man, hur man ville att en Frölunda spelare skulle se ut då. Så att det fanns också parametrar där vad gäller skridskoåkning, skicklighet och hockeysens och sådär som man ville se och som var viktiga då för en spelare som skulle bli aktuell. Så att det fanns ju en styrning där också, en tydlig strategi hur man ville att själva råvaran skulle se ut.
Nu är det ändå 3-4 år sedan som du var där och du är inte kvar, Björn är inte kvar, men liksom om man skulle göra, jag tänker en priolista, vad var det ni fokuserade främst på om man tänker till akademin, om man skulle ha en önskelista, så var det liksom, var det speluppfattning som var viktigt eller var det skridskoåkning, eller vad var liksom en topp 3-lista?
Men jag skulle nog vilja säga det som vi varit inne på där just med speluppfattning är ju någonting som det är ju naturligtvis träningsbart, men det kanske är en av bitarna som kanske är svårare att träna ju äldre man blir. Och det är ju någonting som man en dels föds kanske med det mer naturligt, medan en del andra kanske får försöka att träna in det på ett annat sätt. Så det var ju en viktig bit. Sen är det klart att vi pratade ju om bra karaktärer där med som man ville ha in. Eftersom man skulle in i en hög presterande verksamhet med höga vardagliga krav. Så är det klart att karaktären måste ju klara det också. Men även det är klart att man måste klara tempo och skicklighetsgrad också, såklart.
De skulle ha allt, man andra
ord. De skulle ha allt, ja.
Ja, det är bra. Men Du, såg du att någonting förändrades under de här åren? Du har ju ändå, du var några år i Frölunda, några år i Edmonton. Du har tittat på yngre spelare, så tycker du att de yngre spelarna har förändrats på något sätt under den här tiden som du har scoutat? Att man har kanske fångat upp att vi behöver nog skruva lite på det här, för spelarna ser ut så här nu eller funkar så här. Är det någonting du har noterat där?
När jag kom in så hade man nog haft en del år med en del Erik Karlsson, Rasmus Dahlin. Det var många spelande backar, många otroligt skickliga backar som slog där de här åren. Det blev lite trend att alla de bästa spelarna var backade plötsligt. Sen tycker jag att det har ändå följt några år, men man pratade mycket om att den här spelförståelsen, spelsinne och det här, att göra saker i olika tempo, att någonstans det saknades. Jag tycker ändå vi har sett att det poppar upp en del intressanta forwards, och kanske inte lika hög grad kanske de här spelande backarna som var en kraftig trend ett tag. Och det låter väl även som att förbundet också har insett att man behöver jobba med det offensiva spelet och målskytte och forwardcenterbit.
Om man ska titta på de spelarna som du har scoutat så där, jag antar att det är sånt som ni funderar mycket på för att träffa rätt såklart. Men finns det någon egenskap? Nu har vi pratat mycket om vad ni har för liksom önskelista så där, men om man bara ska säga en grej så här, vad är gemensamt för de spelarna som blir det som man ser potentialen skulle kunna bli liksom, om du förstår vad jag menar?
Jag skulle nog vilja säga det är nog någon form utav ett eget inre driv någonstans. Sen om du i slutändan blir en producerande spelare i en första andra line, eller om du blir en mer defensiv spelare i en tredje fjärde line. Det spelar nog i det här fallet så det egna inre drivet gör att når du inte dit bland toppkedjorna, så ser du till att du hittar en väg och tar dig till en plats i de lägre kedjorna. Och det drivet, den tävlingen, att ta dig fram, att hitta vägar. Och det var lite grann som vi var inne på förut, det här, vad är bäst för mig, spela i Sverige eller spela i Nordamerika? Eller, jag tror att det är väldigt individuellt, men en spelare som besitter detta någonstans, så hittar han vägen ändå att bli bra.
Spännande, det finns mycket att prata om kring scouting. Jag har frågat lite folk vad man ska fråga dig när man pratar med dig också.
Okay.
Jag pratade med Björn Liljander och han sa att jag ska fråga dig varför du gillar Shirley Clamp så mycket.
Ja, det är en lång historia tillbaka i tiden där. Från ungdomsåren där. Slog ju igenom en melodifestival där. Och vi lyckades få ta på biljetter, jag och Björn, där till melodifestivalen i Skandinavien. Vi var ganska ensamma om att vilja åka på den här melodifestivalen, tror jag. Så det blev bara vi två som åkte. Och han åkte från Halmstad och jag åkte från Uddevalla. Och det var snöstorm, vet jag. Vi tog oss knappt fram från vardera hållet där. Men vi nådde fram till slut i alla fall. Och någonstans där så fick vi se en bra konsert i alla fall. Och hon gick ju bra i den tävlingen där. Och slog väl i året där. Så att det var väl någonting som fastnade hos oss där. Och det kanske säger mer om våran taskiga musiksmak kanske än något annat.
Ja, bra. Du, jag pratade också lite med Johan Larsson här som vi pratade om innan, Vänersborgs HCs lagkapten, och han undrar vad du tar med dig från din tid i Sveriges finaste förening VHC och vad din relation till klubben är idag.
Jag tar med mig mycket därifrån. Det var ju framförallt mina tränarår där som har gett mig en grym erfarenhet av dels som ledare, men även som ledare, som hockeytränare. Fått stött på många intressanta individer och fått jobba med många spännande spelare de åren där. Så att det är ju en förening som ligger varmt om hjärtat såklart. Och det är en stor ära att ha fått jobba till den finaste föreningen som Johan säger där. Relationen idag är väl... Vi hjälper till att kränga lite bilotter till deras årliga bilottsförsäljning där och försöka göra, hjälpa Bosse Talbo, den här stora legenden som finns i föreningen. Så att hans lotteri där, så man kan bidra med det man kan där, som går till ungdomshockeyn där. Så att, men annars, ja, jag hade önskat att man skulle kunna se några, mera matcher kanske, men av tidsbrist där tyvärr så hinner man inte se så mycket.
Du kollar ju en och annan hockeymatch ändå kanske. Så.
Ja, det blir ju det. Så det är svårt då. Det är svårt att komma hemifrån mer kanske.
Ja. Han undrar också vad du tyckte om ditt och Adam Gistedts samarbete i båset där för VHC J18.
Ja, vi ska jag vilja säga, vi är väl två ganska olika ledare så kanske. Där jag kanske är lite mera lugnare kanske och Adam kanske kan vara agera lite mer direkt så där och ibland tror att det ena behövs, ibland kanske det andra behövs. Så att jag tror att en mix och en blandning och det är svårt och kanske som enskild ledare att ha alla bitar. Så att jag tror att man behöver komplettera varandra och det ser man väl i ledarteam också idag, att de blir större och större. Det gäller att täcka in så många bitar som möjligt. Men vi hade många roliga år ihop där och hade mycket, mycket kul ihop och lärde oss mycket på vägen där. Så att, ja, det var kul. Kul tid.
Johan hälsade i alla fall att han tyckte att ni var magiska och ska hälsa så gott, sa han.
Ja, vad snällt då. Okay. Vad tur att det inte kom något annat.
Du, vi har några avslutande frågor här bara, några allmänna. Det ena är hockeykulturen har ju ett rykte om sig som innehåller både positiva och lite negativa inslag ibland.
Mm.
Och när man är mitt i själv så där kan man ju tycka att ja, det kan både vara befogat med en del negativa inslag och lite obefogat ibland också. Men vilka negativa inslag ser du själv i hockeykulturen och vad tycker du vi ska göra åt dem?
Nej, men det har väl, alltså man har väl belyst en del av de här negativa inslagen den sista tiden med det här med inkilningar och den här negativa biten som har varit historiskt. Och det är väldigt viktigt att vi tar upp det och någonstans gör upp med de bitarna. Sen tycker jag även att men till exempel domarfrågan är någonting som vi måste ju värna om våra domare. Det är ju någonstans ingen domare, ingen match. Och det är ju också en viktig matchledare. Så att vi måste ju vara rädda om återväxten. Och framförallt stötta och hjälpa. Och tittar man på ungdom, junior och även de lägre juniorserierna så är det ju domare som... De är ju faktiskt på väg uppåt och de är ju också i en utbildningsfas och... Som tränare så pratar man om den perfekta matchen och den kommer ju aldrig att spelas antagligen. Och så är det väl även för en domare också att den perfekta matchen där alla domslut är helt korrekta kommer nog heller aldrig att genomföras. Utan vi måste ju ha en förståelse för varandra och kunna respektera varandra. Och göra det på ett schysst sätt. Och sen kan man ju ha olika åsikter såklart. Men någonstans så måste det finnas en respekt för varandras roller. Och stötta framförallt våra barn och ungdomar. Så att det finns en återväxt även där.
Du, vad ser du i framtiden för dig själv? Har du något drömprojekt så där framåt inom hockeyn eller utanför hockeyn? Eller?
Ett drömprojekt hade ju varit att få ett elitlag i Trestadsområdet, Bohuslän-Dal. Det är ju någonting som vi har saknat genom åren och fortfarande saknar. Så det hade väl Det hade väl varit en dröm någonstans att få vara en liten del i att kanske på sikt någon gång kunna få den drömmen att bli sann för många hockeysjälar runt om i vårat område här. Och det tror jag hade varit ett viktigt uppsving även för ungdomshockeyn och för återväxten. Så det, ja, det hade det varit. Och hur det skulle kunna se ut eller vad det skulle kunna vara, det är svårt att säga. Men det hade varit en kul grej att få varit en del av.
Vilken roll ska det vara?
Ja, jag vet inte. Får man välja att vraka eller?
Ja, det är ett drömprojekt här. Så.
Ja, ja. Ja, men kanske chefscout då. Ja, det var det.
Ja.
Chefscout för ett elitlag i Tresta.
Ja.
Kanske hade det varit något.
Snyggt. Ja. Mm. Du upplever att du får göra mycket uppoffringar för att leva som scout?
Jo, men det får man ju göra. Det är klart att man kan inte närvara vid all läxläsning. Man kan inte hämta och lämna vid träningar. Man kan inte se alla matcher och uppvisningar för barnen hemma. Så är det ju någonstans. Så att det är klart att man får uppoffra sig. Och det är klart även för familj och vänner. Det är klart att man träffas kanske inte lika frekvent som man har haft ett 7-4 jobb dagtid. Sen är det klart att det är många branscher som jobbar oregelbundet. Och det är klart att jobbar man i en affär till exempel så är det kvällar och helger där med. Vårat jobb är väldigt koncentrerat till kväll och helg oftast. Så att, men sen är det är ju en ynnest att få jobba med sitt intresse. Så att man ska absolut inte klaga, men det medför en viss uppoffring. Ja, det gör det.
Har du något tips till någon som funderar på att bli scout eller någon som är ny som scout? Så där, som, alltså något som du själv hade önskat att du visste eller hade lärt dig redan när du började så?
Alltså skulle man vilja bli scout så skulle jag nog tipsa kanske om att ta kontakt med en klubb. Och det behöver inte vara en elitklubb utan... Och det vet ju du som också varit tränare att den här scouting-biten har man kanske inte alltid tid med att läsa av motståndare till exempel. Det kan ju vara en bra ingång tänker jag i en klubb att man kan börja hjälpa till på ett eller kanske flera lag och bevaka motståndarlag och motståndarspelare och någonstans där skaffa sig erfarenhet av att bedöma och läsa av olika typer av spelare och formationer och taktiska drag och sådär. Sen till någon som är scout så är ett tips. Ibland är man kanske lite väl snabb på att döma. Man kanske ska ha lite mera tålamod ibland och inse att det är spelare, människor vi har att göra med. Och det är väl återknyter väl kanske till det vi pratade om förut när man jämför drafterna tillbaka i tiden och man ser att hur 17 kunde vi inte ta den spelaren före den eller varför blev inte den spelaren draftad eller man är kanske lite för snabb på att ta beslut ibland eller man kanske behöver ha lite tålamod med en del spelare och kanske behöva kanske se dem ännu fler gånger och kanske över ännu längre tid då. Så att ja, det är väl någonting som man skulle kunna skicka med.
Mm. Du, är det något som vi inte har pratat om som du vill prata om?
Det var resultatet i den här DN-finalen där. Det var...
Jag tror jag sa vilka som
var. Säkert att du sitter på det.
Ja, ja det vet ni. Jag kommer inte ihåg. Jag vet vilka som vann i alla fall sen.
Vi kan lämna det där.
Ja. Jag tycker du ska intervjua i podden då? Finns det någon hockey i Göteborg med omnöjd profil som borde vara med tycker du?
Men vi har pratat lite om dem. Jag tycker Johan Wackfeldt är ju en intressant hockeyprofil som har varit intressant att höra hans erfarenheter av alla de här olika nivåerna från SHL Elitserien ända ner till Division 3. För hans resa där och vad som skiljer de olika divisionerna och säkert en del roliga stories där kan jag tänka mig. Joel Gistedt, målvaktstränare i Kristianstad, är också en profil från området här. Hans resa som från Frölunda och draftad och tillbaka här och som en framgångsrik målvaktstränare. Det har varit intressant att höra hans resa och hans syn på hans jobb med målvakterna där. Björn Eliander är ju också ett namn, sportchef i Malmö. Hans resa, kanske skillnaden mellan att jobba i Frölunda och Malmö. Så att ja, det här är många spännande namn och som man skulle vilja lyssna och lära mer om.
Kanon. Det finns några avsnitt kvar att göra, helt enkelt.
Ja, absolut, absolut.
Ja. Du, avslutningsvis då, vad tycker du är det bästa med hockey som sport och hockeykulturen?
Ja, men det är något speciellt att komma till hallen och just det här med gemenskapen, man byter om ihop. Det bygger någonting speciellt och kombinerat där ute sen på isen med farten och som, ja, det är häftigt någonstans. Så att det är nog mer en helhet, ska jag vilja säga, som bildar den här kärleken.
Härligt, det får bli slutorden här. Stort tack för att du tog dig tid och för att vi fick en intressant inblick i ditt liv.
Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med, Erika. Bara kul.